Hej alla rollnyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Politik i fokus. Programmet där representanter från olika oppositionspartier pratar lokalpolitik. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Idag har jag 3 stycken gäster i studion. Vilka är ni?
Heinz Sjögren, ordförande i Liberalerna.
Välkommen Heinz.
Hanne Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.
Också välkommen.
Och Aida Asgari från Miljöpartiet, en av 2 gruppledare här i Tyresö.
Ja, välkomna alla 3. Ni är ju ganska kända radioröster här, så att snart behövs ingen presentation, tänker jag. Men vi kör det så idag i alla fall. Det som har hänt sen sist är att vi har passerat datumet 9 april. Och det är ett viktigt datum för oss politiker. Då, därför att då vallistorna slutligen bestäms till valet i höst. Och därmed så är våra kommunlistor också fastställda, det vill säga ordningsföljden på de politiker som vi kan rösta på i höst. Och vi har fastställt vår lista också, Liberalerna. Vad säger du om det, Hans?
Ja, det har vi. Och det blev ju lite turbulens i Liberalerna här nyligen den 13 mars när vi upplevde saker och ting på riksplanet. Och det har ju medfört lite förändringar även runt om i landet och en del som har motsatt sig det så kallade Sverigelöftet. Vi har väl klarat oss hyggligt skadefria i Tyresö på vår lokala vallista i alla fall.
Ja, det får man nog säga. Det var väl något namn som försvann, men vi har också fått en del nya faktiskt.
Just det.
Men det blev väl en konsekvens för dig, Heinz? Du tog ju ett beslut där.
Jag valde att då avstå den kandidatur jag hade till riksdagen där. Mm. Av flera skäl ska jag säga. Men jag är kvar på kommunlistan i alla fall som nummer 2.
Och det är trevligt.
Ja men tack Anne Sofia. Och nummer 1 sitter ju som programledare i det här programmet idag också.
Ja, det råkar ju faktiskt vara jag då. Det är helt riktigt.
Grattis.
Tack för det.
Ja men ja. Det är ju kul med vallistprocesser. Alltså vi som håller på med det här har ju gjort det här länge. Jag vet att Anne Sofia, du var ju så här, jag vill inte prata vallistor. Jag har bara pratat vallistor flera år. Nej men typ så känns det. Nej men så att det är ju skönt att det är klart. Och så går man in på valmyndigheten och bara säkerställer. Har vi fått in alla samtycken? Har vi fått in alla papper som ska vara på plats och så vidare? Men alltså, jag är ju så glad som miljöpartist för att vi inledde ju året och var liksom rekordmånga. Så här många medlemmar har inte vi varit partiet något valår. Och så att vi hade inte så jättesvårt att liksom fylla listan. Vi har inte så här rekordmånga, vi har haft fler. Alltså vi har haft en så här peak MP några år sedan. Men det var inte svårt att få folk att verkligen vilja, liksom, jag vill ställa upp för demokratin nästa mandatperiod.
Så det måste man ju fråga faktiskt, hur många namn har ni på listan?
Vi har 24 namn.
Oh, hur många har vi då, Hans?
24.
24 av en händelse lika många faktiskt. Det är ungefär lagom för att fylla första sidan på en sån här valsedel faktiskt.
Men jag ville gärna flicka in där du säger Aida, för det här är ju på något sätt demokratin i ett nötskal. Man börjar alltså i en lokalförening på gräsrotsnivå. Man frågar tidigt i höstas vad vi är ute. Jag tror det gäller de flesta av er att fråga vilka kan tänka sig kandidera i kommande val. Och då pratar vi alla 3 nivåer, alltså riksregion och lokalt, kommunalt då. Och så lyssnar man runt och så har man provval eller interna val först för att försöka hitta någon form av rangordning på de som då har anmält sig. Och sen har man väl olika profilfrågor, många som man vill driva, och så försöker en valberedning som medlemmarna har utsett en gång tidigare få ihop det till en nomineringslista, och sen har man speciella nomineringsmöten och så vidare. Så innan det har blivit en vallista till slutligen som då rapporteras in till valmyndigheten så är det ju en lång herrans process som vi alla bedriver. Och det är ju demokratin i ett nötskal på något sätt.
Ja, precis. Det här tar ju flera månader. Jag tror att vi hade väl vårt nomineringsmöte före årsskiftet i alla fall.
Oh ja,
jag kandiderade till riksdagen i maj förra året. Till våran
precis.
Lista.
Och det är ännu längre process ju högre upp man kommer förstås.
Ja, men precis. Mm. Men det är ju kul det här. Men man förstår ju också att det är väldigt nära till liksom den här maktens korridorer och så vidare. Alltså det är som du nämnde, Heinz. Du blir medlem kanske i en lokal förening, alltså ett parti. Du går upp på lite medlemsmöten och visar upp dig. Du får ett förtroende från medlemmarna att faktiskt få vara på en lista. Sen kanske man inte blir liste 1 eller kanske på en valbar plats första gången. Eller det kan man faktiskt också bli. Alltså det är inte omöjligt, det beror ju på vad man har visat.
Men det beror ju också på vad man har för möjlighet att engagera sig i politiken. Det är lite så här att man tar, var en engagerar sig på den nivå som man själv har tid och kraft och ork och intresse att göra.
Men ni fick också ihop en lista, eller hur, Ann-Sofia?
Ja, men vi har fått ihop en lista.
Ja, har ni 24 namn då?
Nej, det har vi inte.
Har inte
vi
det.
Kör kvalitet istället för kvantitet. Så
oj!
Right.
Den klipper vi bort då.
Nej, men vi har ju också haft en process. Och jag vill ju säga, jag har ju varit med i politiken ett tag. Men det är första gången som jag som gruppledare har varit med i den här processen. Förra gången så var ju jag bara liksom, ja men jag satt i nämnd. Ja men det här var bara på fritiden och kunde vara med lite som jag själv ville. Det krävs ju lite mer när man faktiskt ska vara lite samordnande och ta ansvar för saker. Så där är vi lite det här vallistan.
Ja, nu vet du att det här gudarna vill du aldrig göra om. Att vara liksom en samordnare av alla samtycken och grejer.
Som tur så blev jag kunde säga att det var en föreningsfråga. Och då slapp jag ganska mycket av det.
Men nu finns ju alla listor på Valmyndighetens sida. Så att nu kan ju alla kommuninvånare gå in och kolla på alla partiers olika valsedlar.
Precis, och sen ska vi säga då att den här rangordningen, den har ju betydelse då hur man fördelar mandaten. De mandat man får i partiet går till de som står överst normalt sett. Och sen blir det ett antal ersatta platser också. Men det är ju inte helt knackat i sten. Det är ju faktiskt väljarna som får säga sitt sen också. Man kan ju faktiskt kryssa kandidater. Då kan man, har man riktigt flyt så kan man bli personvald, eller
hur? Jag har blivit personvald varje gång.
Du har blivit personvald varje gång.
Förlåt Heinz, nu tog jag din thunder.
Nej, men det är rätt. Du har blivit varje gång. Hur många personval har du klarat av då?
Tre
stycken. Ja, då ligger du län så länge Heinz då.
Ja, det är bara ett
du
än
får
så länge.
På,
ja, du får kämpa på
Heinz.
Men och reglerna för det är ju då kortfattat att man ska ha minst 5% av sitt partis röster i den valkrets eller där man då ingår.
Just det.
Så att ja.
Tyresö har ju bara en valkrets, så det är hela kommunen som gäller.
Just det.
Ja. Ja.
Så
det
vi kommer se Heinz överallt för att han ska bli personkryssad in.
Nu blir det all in här. Men jag inte längre kör riksdagen heller. Ja.
Var det meningen att vi skulle köra våra personvalskampanjer här idag?
Ja, de har redan börjat.
Det blir ett annat program.
Det blir ett annat program faktiskt, ja precis. Ja, det är det riktigt. Jaha, vill ni säga något mer om vallistan eller ska vi...
Jag älskar demokrati. Och jag tycker att det är, nu känns det skönt att vi har gjort vårt internt. Och nu är det liksom, nu ska vi ut och kampanja och visa upp våra kandidater. Prata om våra hjärtefrågor och framförallt veta vad Tyresöborna tycker är viktigt.
Precis, och sen är det upp till väljarna. Får vi se hur många platser vi får, respektive parti i fullmäktige.
Just det.
Så är det. En annan stor sak som faktiskt kommer att smyginviga snart, det är ju ishallen. Det här är ju en riktig långkörare, Heinz. Du sitter ju med den här speciella ishallsreferensgruppen.
Just det, äntligen.
Ja, det är väl ett bra ord.
Börjar det bli dags för invigning av den här ishallen. Den har ju kantats med många problem under åren här. Och en del av det här har ju beskrivits också i lokalpressen i mitt i Tyresö och liknande. Men nu är det tänkt, nu pågår slutbesiktningar av byggnaden och alla installationer och alla styrsystem och det är både kyla och vatten och ventilation och allt möjligt. Och jag som då är en av de som ingår i den här politiska styrgruppen har ju fått förmånen att följa processen på insidan nästan kan man säga också.
Ja, bokstavligt talat. Ni har ju varit där flera gånger och gjort besök också under byggets gång.
Just det, och få inblick i hur saker och ting sköts och tidvis också kan man säga ha missköts också, tyvärr.
Så vad är det som kommer att ske nu?
Nu pågår det då slutbesiktningar så att man vet att den här verkligen håller måttet enligt konstens alla regler. Och den 19 maj, det här datumet kanske man ska ta med en nypa salt, det har ju hela tiden flyttats fram. Men den 19 maj är det nu i alla fall sagt att man då kommer ha en liten nyckelinvigning eller överlämning så att då tar kommunen över det här och då ska det väl vara i princip klart med det mesta. Sen kommer det ju säkerligen vara saker som framkommer under de här olika slutbesiktningarna som behöver fortsätta åtgärdas under månaderna därefter. Men sen är det väl tänkt att den riktigt stora officiella invigningen av hallen och med diverse olika jippon kommer att ske den helgen den 22-23 augusti.
Mm.
Var nära valet de ska ha invigning för allmänheten.
Tänk att det är så nära valet, vilken händelse. Ja, precis. Ja.
Äntligen visar vi upp för väljarna vad man får för sina pengar.
Ja, precis.
Så här, vi tar något om pengarna också?
Det kan vi ta också. Vet du någonting om pengarna?
Ja, alltså det har ju blivit dyrare. Det har väl inte undgått någon. Det här har ju också dragit ut på tiden. Jag tror du, Mats, eller Aida, ni som har varit med lite längre, var väl med någon gång för länge, länge sedan när man började prata om det här bygget?
Ja, det var väl typ 2015-2016 någonting under alliansperioden.
Ja, Mats, du pratade om någon workshop som alliansen höll.
Ja, vi hade en workshop och det var ju alla partier inbjudna och där fick vi sitta och flytta. Alltså det som hände då, det var att vi skulle bestämma lite grann exakt var den skulle ligga. Det fanns lite olika argument och när krutröken hade lagt sig så flyttades den faktiskt från ett ursprungligt planerat läge ganska nära Tyresövägen till lite närmare centrum. Och då skapade också plats för det här fina entrétorget som kommer att finnas då framför ishallen. Och det kommer ju vara en del av den här hela stadsbyggnadsplaneringen i norra Tyresö centrum. Så att även om ishallen är klar så är ju inte liksom omgivningen färdig än då.
Så det är ju väldigt många olika partier som har suttit i styre under hela den här projektet.
Ja, alla partier har haft fingrarna i syltburken någon gång i alla fall, det kan man nog säga.
Men vi var ju inne på pengar då, på tal om syltburk så att säga. Och jag sa inte att någon hade fingrarna i den.
Nej.
Men det ser väl ut att kunna landa på i runda slänga 450 miljoner. Och det är väl i runda slänga kanske en fördubbling mot vad man tittade på initialt. Mm. Men då ska man ju också veta att du nämnde, Mats, det här med att man flyttade platsen en aning. Det visade sig rätt snart då när man började gräva i marken att den var full med gifter av olika slag, kontaminerad. Så det behövdes ju till en saneringsprocess i början. Mm. Och den orsakade väl den första fördröjningen och fördyringen så att säga. Mm. Men sen har det väl också varit olyckliga upphandlingar av olika slag. Man har haft en delad entreprenad och liknande. Och så har den ena parten kunnat skylla på den andra. Och så har det ju också konstaterat, som ni vet, alla byggfel också under tiden. Så att jag vågar nog påstå att det här är nog
en av de... Och så lite pandemi däremellan.
Ja, som också skapar fördyringar och inflation och liknande. Så att det är inte konstigt att det har blivit mycket dyrare. Sen vill jag också säga, vi pratar om ishallen hela tiden. Men ni ska veta, det här är mycket mer än en ishall. Det här är ju också en konferensanläggning. Det är en riktigt fashionabel sådan. Det är stora fina ljusinsläpp och liknande. Det kommer vara lite kansli- och kontorsutrymmen av olika slag. Det är en stor sopsug. Du nämnde att man flyttade platsen. Så under det här arenatorget som det kommer bli, där ligger en jättestor sopsug som ska ta hand om stora delar av norra Tyresö centrum när man bygger ut och sophanteringen där.
Och är det så att garaget där också kommer vara lite för norra Tyresö centrum parkeringsplatser?
Exakt. Ja, det kommer ett stort garage där under också.
Och det är ju, jag tänker att fotbollen kommer ju ha omklädningsrum där. Alltså så att det är ju inte som du säger. Vi säger ishall och tänker ishallsverksamhet. Men det är ju så mycket mer.
Exakt.
Så att det skulle ju vara ett väldigt stort projekt från start. Alltså det ska kosta pengar, men det har ju varit mycket dyrare.
Jo, men vi kan ju konstatera att det fanns ju en rad rutiga anledningar och andra skäl så att säga att det blir dyrare då. Men det är ganska typiskt för kommunala projekt. Mm. Som är, ju större de är, ju mer tycks de fördyras faktiskt.
Ja, det är märkligt det här tycker jag. För det, om det så är broar eller ishallar eller någonting så blir det alltid mycket dyrare. Jag fattar inte att vi inte lär oss av det här. Det är ineffektivt på många sätt. Nu ska jag också säga, som har förmånen att gå omkring där, man har inte snålat på prylarna. Det är high class, det är väldigt fin standard på allt från Mieles största och finaste tvättmaskiner till exempel till köksutrustning i den fullt utrustade kafeterian. Där kanske man rent av har lite beredskapsmöjligheter om det skulle behövas att laga mat till storköksmiljö och liknande. Så att det finns ju användningsområden. Man har också en jättefin sån här sele i taket, alltså där man kan häkta fast sig om man har till exempel rörelsehinder och vill åka skridskor på banan, så kan man se till att det sker säkert och bra. Eller om man vill göra avancerade hoppövningar, om man nu är konståkare, utan att slå ihjäl sig på kuppen. Och då har man användning av den här fina selen.
Men visst kan vi inte göra om ishallen till liksom typ någon så här arena eller liknande? Det är ju liksom, den är begränsad till att vara bara en ishall.
Det går säkert att göra vissa arrangemang ändå. Mm. Vi var inne på det här med invigningshelgen där den 22-23 augusti. Då kommer man bland annat ordna ett disco också.
Underbart.
Skåskridskor. Jag ser amerikanska filmer när man åker runt.
Bra idé, Hanne-Sofia. Var det inte Holiday on Ice det hette den här showen som turnerade runt?
Alltså, det här gick rakt över huvudet på mig. Men jag vill ju säga att jag såg någon film som Maria Åkesdotter, min kollega i partiet, hon gjorde någon liten reel och visade hur, alltså det var så fint verkligen. Aha. Alltså jag tyckte det var väldigt kul att se, för jag tror att de flesta Tyresöbor har ju tänkt på ishallen någon gång i sitt liv. Från att det var en enorm grupp som bara kostade massa pengar till att det faktiskt nu ser ut att vara en ishall. Men jag ser ju fram emot nästa steg, alltså när vi fyller liksom hallen med verksamhet. Och jag tänker att ishockeyn är ju central, men du nämner ju konståkningen och jag hoppas ju att men vi fortsätter på samma sätt, att det är, skolor har gott samarbete och får nyttja halvtider ofta, och allmänheten framförallt.
Liksom. Absolut.
Det är ju folkets ishall.
Vi hoppas väl, eller jag tror att man under den här inkörningsperioden över sommaren, man börjar ju anlägga is redan nu för övrigt. Det görs ju inte över natt så att säga.
Nej, det gör det inte.
Speciellt inte den här årstiden. Men i alla fall, så man kommer ju liksom släppa på och testa även för allmänhet och andra. Så håll utkik, Tyresöbo. Det kommer nog finnas möjlighet att testa kanske och komma in och prova lite isåkning och sånt där också. Men som sagt, säkerheten kommer ju komma först, och den har ju varit styrande i hela det här arbetet som man upptäckte brister en gång i tiden. Sen, jag ska bara tillägga, man kopplar det även lite till val och demokrati och sånt här. Vi från politiska styrgruppen har ju då blivit utsedda en gång i tiden och har ju då fått vara med och följa upp när det då började gå lite åt skogen. Och jag sa att man har ju inte snålat in på någonting när det gäller materialval och annat. Det enda man har snålat in på mig veteligen är arvoden till oss politiker som är med i den här styrgruppen. Jag har haft 0 kronor i ersättning för alla de här mötena jag har varit på till exempel.
Det har varit ganska många möten också.
Det har varit väldigt många möten. Inte en sekin har jag i alla fall fått ut. Jag kanske har missat något i administrationen. Så bara, bli inte politiker om ni vill tjäna några pengar.
Det är men bli väldigt politiker om ni vill ha insyn.
Just
precis.
Det.
Insyn och inflytande, visst. Mm. Men pengar, då ska man nog titta i någon annan bransch, tror jag.
Just det.
Det är helt klart.
Men roligt att ändå är på väg att bli klart äntligen nu, så att allmänheten och vi alla kan se den här.
Fantastiskt. Och det finns en annan fördel också. Nu när ishallen väl blir färdig, så alltså det faktum att den inte har varit klar har ju bromsat utvecklingen i Norra Tyresö centrum också. Nu när ishallen är klar så kan man faktiskt gå vidare. Nu kan det finnas andra skäl att utvecklingen står still nu. Dels kan det bero på vårt nya styre, och det kan också bero lite på konjunkturen.
Mm.
Men ishallen har ju faktiskt bromsat utvecklingen. Men nu är det hindret borta i alla fall. Så är det. Ja, centrum skulle skriva. På min lista står Björkbacken här. Vad säger vi om det, Aida?
Ja, nej, men jag tycker att det ska bli intressant. Nu när vi spelar in det här så ska vi ha fullmäktige nu på torsdag. Om bara imorgon. Nej, idag är det tisdag.
2 dagar.
Om 2 dagar. Så, och då har Maria Åkesdotter, min gruppledare i partiet, har ställt en interpellation och ställt fråga till Tyresö Bostäders ordförande kring de här köpengarna. Och som Tyresöborna många känner till, så har ju då Tybo valt att införa det här, alltså att man ska betala en avgift för att få vara en del av bostadskön. Och vi har tidigare ställt frågan om liksom, ja, men för det första syftet med att ha ett sånt här kösystem, och bland annat så har ju ett svar varit att pengarna behövs, och då har ju vi också ställt frågan vad ska man använda pengarna till? Är det något särskilt som är i åtanke, eller hur ligger det till? Och jag tänker att det kan vara intressant för Tyresöborna, eftersom det är ganska många Tyresöbor som kommer då bidra till denna köpott, om man säger så. Så att på torsdag, vi har ju ännu inte fått något svar till interpellationen. Det ska komma senast imorgon.
För det vi kan säga i alla fall är att den här köavgiften då, om vi antar att de flesta ändå kommer att stå kvar i kön trots den här avgiften då, så, så kommer det dra in otroligt mycket mer pengar än vad den rent administrativt kostar att hantera. Mm. Och då är det rimligt att ställa frågan, vad ska vi göra med överskottet av alla pengarna? Och det är alltså många miljoner vi pratar om här. Men det är helt oklart idag. Vi bildar ett eget bolag för att hantera den här kön egentligen, för att det ska ske på ett korrekt sätt lagligt då.
Sen finns det ju lite andra frågetecken kring kön överhuvudtaget. För nu är det också lite still i bostadskön. För man kan inte söka för att de håller på att ändra det här systemet. Och, så att det skulle också kanske vara intressant att ställa den frågan om praktiskt. När blir det här klart? För att jag förstår att det jobbas på, det finns en plan. Men det skulle vara bra om det fanns lite mer information till framför allt de som står i Tyresö Bostäders kö.
Ja. Mm. Det hade uppskattats. Jag är ju en av de boende i Tybo. Och vi har fått ut ett mejl som informerar att det kommer att ske en förändring. Och det är väl typ där det börjar och slutar.
Du har inte mycket information.
Nej,
det kommer en förändring.
Ja, men alltså det är sådär, nu kommer det här att införas, det är beslutat från politiken. Det var där det lite stannade, så att jag förstår också att de jobbar på det och man vill lösa allt innan man lämnar ut information. Men information om att det kommer information är ganska onödig egentligen, för det ställer väldigt många frågor och de har inte svaren än. Sen kan jag uppskatta att man faktiskt skickar ut att det är någonting som händer, absolut, men kanske liksom ha lite mer på det, hur fungerar det, just för att allt har stannat av.
Men jag tänker på, de ska ju börja driva äldre- och vårdboende nu inom Tybo, och där går det väl åt en hel del pengar.
Ja, men det kommer det göra. Nej, men alltså, det Hanne Sofie också nämner kring att så här, ja, men nu har politiken bestämt det här, och det är väl liksom där problemet är, att det är så här, nu går det väldigt fort utan att man liksom har allting klart för sig. Det var ju väl det vi framförallt ifrågasatte, att så här, nu rushar man fram med liksom olika, ja, men man har en vision, och det här du nämner om att vi ska ha vård- och omsorgsboende som ska bedrivas i Tybo. Vi har haft det tidigare och det har ju visat sig vara en dålig idé då. Och då vill jag ju veta, men varför är det en bra idé nu? Och vi får ju inte svar på det. Alltså jag säger inte så här, det är precis en dålig idé, utan jag säger mer så här, kan ni visa på liksom varför det här är bra? Alltså vi har inte fått underlagen.
Nej, men precis. Alltså det är där det saknas.
Och jag tror att så här, hade vi politiken haft varit lite ansvarsfulla och gjort det här ordentligt, då tror jag att även Tybos personal hade kunnat göra det här lite mer ordnat. Så att de som är i kön nu och är boende i Tybos fastigheter, ja, men de skulle få lite bättre information, tror jag. Men underlaget är knapphändigt.
Ja, från Liberalernas sida så tycker vi verkligen att det här är en dålig idé. Därför att det här, om vi tittar på omsorgsboendet som byggs i Strand nu, så rör det ju till relationen mellan kommunen och bostadsbolaget på ett sätt som är helt oegentligt egentligen. Alltså att vi har mark som ägs av Tyresö kommun, som då Tyresö bostäder hyr för att uppföra ett boende som man sen hyr tillbaka, som kommunen sen hyr tillbaka och har verksamhet i. Det är väldigt komplicerade förhållanden här, som vi inte tror är gynnsamt vare sig för kommunen eller bolaget. Sen när det här var tanken från början, då var det att det skulle bli ett till omsorgsboende på Björkbacken. Det vi har pratat om i typ 10 år nu. Men det blir ju inte det, utan det är ju skjutet på framtiden. Det ligger 10 år fram i tiden. Det vill säga att det är ju egentligen nedlagt, kan vi säga.
Ja, men jag tänker att där har man ju lagt in andra verksamheter nu i Björkbacken. Så att det är bra att de lokalerna används, tänker jag. Men jag vill ju också säga att jag sitter lite på dubbla stolar här. Dels så är det politikerdelen, men också som boende när det gäller Tybo och bostadsförmedling. Men också just vård- och omsorgsboende till Strand. För att som sagt, det finns ingen historik som säger att det här är en bra investering för bolaget. Och där tycker jag att då borde man ha separerat det. Samhällsfastigheter är ett bolag och så de boende är ett bolag, för att säkra upp att det inte påverkar varandra. Och där går man in som politiker och tänker, vad är ett bra långsiktigt beslut både för kommunen och för företaget? Men sen så är det jag då som boende, om jag får sätta på mig den hatten, och tänker, är det någonting som går fel med strandboendet? Hur kommer det påverka mitt boende, hur kommer det påverka liksom, ja, men dels ekonomi, men möjligheterna i renoveringar i Graningsringen till exempel, som redan är väldigt eftersatta. Så, Heinz, go, go, go!
Nej, jag bara tänkt samma sak ungefär. Jag är inte så insatt i Tybro specifikt, men jag kommer från företagsvärlden och jag kan ju tänka mig att det krävs lite speciella kompetenser som skiljer sig åt mellan rena bostäder och samhällsfastigheter av olika slag. Och det är väl så, har jag förstått, att redan idag är ett kraftigt eftersatt underhåll på de rena bostäderna där du då bor, Hannes och Fia. Det har pratats om stambyten i Graningsringen i många år och vi hör också att det finns problem med både ventilation, mögel, och det är inte en bra standard i många fastigheter helt enkelt, eller lägenheter. Och så ger man sig på helt nya områden och det borde tarva att man behöver mer kompetens och anställningar och liknande. Kanske dit en del av pengarna går också. Mm.
Kanske det. Nej, men jag vill bara understryka att vi i Miljöpartiet tycker inte heller att det är en bra idé. Men just det här med underlag och information. Jag tycker att det är viktigt att säga, ja, men jag är inte den som är den. Får jag ett gott underlag som visar på liksom, det här är vägen framåt som är den bästa, då kan jag övertalas och ändra liksom, riktning. Men i det här fallet så, ja, men Tyresöborna, de vill ju bo i, och framförallt då boende i Tyres bostäders fastigheter. De vill ju bo i en fastighet som renoveras i tid och det, att det funkar och att man inte får i sig en massa gifter till sin familj. Alltså där är ju prio. Vi ska inte börja bedriva en massa annan verksamhet när det finns så mycket annat som du, Heinz, lyfter, som liksom är eftersatt. Men också så här, om vi bygger ett vård- och omsorgsboende, vad blir hyran för de boende då? Om det finns massa andra kostnader som bolaget behöver hantera. Alltså det är för mycket.
Ja, och det här med risken, vältrar man över kostnaderna från den ena hyresgästen till en annan till exempel? Hur håller man isär det där? Det där är ju också viktigt. Jag tror inte de boende idag i bostadsbeståndet vill bära kostnaden för ett äldreboende eller tvärtom.
Nej, precis. Och det här med att ha ett renodlat samhällsfastighetsbolag, det kan ju vara en mycket bra idé. För då särskiljer man ju det här bolaget från samhällsfastigheter. Då kan man samla den typen av kompetens i ett bolag.
Och jag inser att vi har ju pratat om det här innan. Så att man kan ju lyssna på det radioprogrammet också.
Precis. Och sen är det ju så att nu när Björkbacken så att säga går i backen då, alltså tanken på ett äldre omsorgsboende där på minst 10 års sikt, då kan man ju faktiskt fundera på hur mycket förgäveskostnaden har det varit för att utreda detta boende som aldrig blir av under alla dessa års tid.
Gång på gång dessutom.
Gång på gång, ja, precis. Jag tror att det är summerat till ganska stora pengar tyvärr. Och det är ju skattepengar som vi har bränt på ingenting egentligen. Det är väldigt olyckligt faktiskt.
Mycket.
På tal om pengar också, kanske vi ska byta ämne lite grann. Ibland har vi ju sån tur att det är någon annan som betalar faktiskt. Och det är ju fallet med de här nya busskörfälten på Skrubba Malmväg. Vad är det för projekt egentligen?
Ja, men jag vill börja med att tacka Stockholms stad.
Eller hur?
Ja, men det är ju... jag blev uppmärksammad... jag visste ju att det här skulle hända. Men jag blev uppmärksammad av det här projektet på ett annat sätt först. Och förstod inte alls vad det var. Men då var det en av de styrande partierna här i Tyresö som nämner att det är ett haveri. Och liksom det är miljöpartistiska Stockholms stad som har gjort en stor trafikomläggning. Och sen så förstod jag liksom inte... Men gud, varför har de gjort så här och varför är det så mycket sämre? Men så visade det sig att det är ett nytt busskörfält som ska till. Och det är våra snabbbussar som ska kapa massa restid. Vi snackar om typ 2-5 minuter per resa. Och det blir väldans mycket tid i det stora hela. Och det som är förändringen är ju då att det är en av de här infarterna till industriområdet är ju stängd tillfälligt, en av två då. Så det finns ju en annan infart som man kan nyttja. Så att det handlar ju inte alls om att näringslivet inte alls har involverats i det här, utan det är ju snarare att det här är ett jättebra projekt för framkomligheten av kollektivtrafiken. Och om det är fler som väljer kollektivtrafiken, då blir det mindre trafik. För då är det ju färre som använder bilen, och de som måste ha bilen, då kommer de fram snabbare.
Precis, och det här, vi ska ju väl tacksamma för det här är ju busslinjer som kanske stockholmsborna inte använder särskilt mycket, utan det här är framförallt då för kommunikationen mellan östra och västra Tyresö och vidare ner mot Haninge.
Ja, men bland annat 840.
840 jag tror att det är typ
bussen. Jag vet inte hur många Stockholms stadsbor som tar den bussen, men den tar jag ganska ofta.
Men sen kommer det bli nya busslinjer, men det är liksom i den stilen då som 840 exakt, som ska trafikera här när vi får de här snabbbussarna. Och det som du säger, alltså det här är ju en nödvändig basal infrastruktursatsning så att vi har framkomlighet för kollektivtrafiken i hela kommunen. Mm. Och det är klart, under ombyggnaden så kan det bli lite stök. Absolut. Och det har inte hindrat styret tidigare. Vi har ju haft ombyggnaden av Tyresövägen ut med Bäverbäcken. Det genererar, kan man ju lugnt säga, en hel del köer under flera års tid. Va? Likadant Petterboda-rondellen då.
Jag undrar hur mycket näringslivet involverades i den dialogen när det var Tyresös.
Nej, men alltså, sen kan man också fundera, vad är alternativet att inte göra det här? Ja. Vi måste ju bygga den infrastruktur som krävs för att vi ska ha en långsiktig hållbarhet i samhället.
Nej, men jag känner verkligen att jag raljerar här, men det är, liksom, ja. det är ju jätteviktigt att ha dialog med liksom parter som är inblandade, och jag tänker att jag vet att vår trafikenhet här i Tyresö har god dialog med Stockholms stads trafikenhet och inför det här projektet. Men det är ju jättemärkligt då att det kanske att våra styrande politiker här, de verkar inte ha haft den dialogen, så att de kanske bör göra sin läxa istället.
Det är också mycket tyngre trafik det handlar om till just Grubba industriområde och få en bredare tillfartsväg på sikt då, alltså där då bussarna är borta från och inte stoppar upp den här tyngre trafiken. Det måste ju vara till gagn också för näringslivet, menar jag. Och alla andra som rör sig mellan kommundelarna också. Det är ju faktiskt rätt mycket köer på den här Skrubba Malmväg både morgon och kväll. Både in- och utfart så att säga till Tyresö från Gudebroleden där. Mm. Som också påverkar trafiken ute på Gudebroleden.
Ja, men det är det ju. Jag hade ju lyckan att bo i Trollbäcken ett period, och då är det ju den vägen man tar när man ska till kommunhuset. Och ja, man sitter lite i köer. Och bitvis så finns det ju, när man är på Gudebroleden innan man svänger av, så finns det ju bussfält. Så då minskar ju den, alltså bilkön lite. Nu har jag lyckan så jag kan gå till jobbet, så då behöver jag inte ens ta ut bilen ur garaget. Nej, men det jag skulle säga är att absolut, det är alltid en påverkan när man gör förändringar. Frågan är ju lite, är den här förändringen förklarbar eller liksom mer positivt än negativt för framtiden? Här ser vi att vi möjliggör för folk att kunna åka kollektivt där det kanske inte har varit möjligt tidigare. Vi har också längs med den här vägen både gångbana och cykelbana. Det kommer bli för kollektiv och det får plats för bil. Då har vi alla fyra staplarna ifyllda och vi kan prioritera alla utan att någon glöms bort. Så det är jättebra. Men det är lite obekvämt att köra där just nu. Och det finns bara en in- och utfart i området. Men det är tillfälligt. Mm. Just det. Och det blir ju en förbättring på sikt.
Jag tänkte också på sikt, om vi pratar om det. Vi håller ju på att utveckla Lindalshöjden nu, som också är ett stort industri- och företagsområde. Och man kan nog mycket väl tänka sig att en hel del trafik som går till och från Lindalshöjden som ska vidare bort mot Haningehållet, till exempel, och ut mot 73an och Nynäs och hela vägen ut där. Den kan ju tänkas trafikera just den här Skrubba Malmväg och ut på Gudebroleden. Mm. Så framkomlighet där är riktigt bra att man har lite framsynthet kring redan nu.
Ja, absolut. Du kommer ju få helt andra trafikflöden när du har arbetsplatser också uppe på Lindalshöjden.
Exakt.
Det är möjligt också att det kommer bli någon sorts omläggning av busstrafiken. Det är ju rimligt att tänka sig när det här är färdigexploaterat. Mm.
Och det stora hela så handlar det om att satsa på trafiken. Alltså så här, det är ju jätteviktigt att vi ställer om och att vi skapar liksom en trafik som funkar för alla Tyresöbor. Mm. Alla tar inte bilen. Det är väldigt många som också åker kollektivtrafiken. Och sen finns det faktiskt de som skulle kunna välja det om det blev bättre. Så att vi behöver verkligen satsa på all trafik.
Ja, som sagt, vi ska vara tacksamma för att Stockholm gör investeringar så långt i utkanten av deras kommun.
Tack så mycket.
Så att det egentligen påverkar bara Tyresöbor.
Perfekt.
Sista punkten på dagordningen idag är väl det här med Graningsringen. Vad säger vi om det då?
Ja, mitt område, mitt bostadsområde. Nej, men det kom ju en rapport för ett tag sedan som sa att det är ett utsatt område som var på rapporter som var från åren tidigare. Det har ju också diskuterats där med att det är en öppen drogscen på torget. Och det har ju nu försvunnit den stämpeln. Vi har fått bort en stämpel av två, om man säger så. Och det jag tycker är roligast med, om man formulerar sig så. Men det är just att när man pratar med grannar i området, så dels när det blev ett utsatt område, så var det var ingen som sa, ja, det här är verkligen i rätt tid, utan nej, men det har ju blivit bättre, varför kommer det här nu? Så det blev ju en liten chock för oss som bodde där, att man hade stämplat det som att det var så pass hemskt när det har varit bra i liksom 1,5 år. Man ser förbättringar, man ser att det finns en ökad trygghet, gemenskap i området. Så att det här är ju verkligen ett steg i rätt väg, att man nu kan ta bort den här stämpeln att det är en öppen drogscen. Och det är så mycket trevligare på torget, och det rör sig så mycket mer människor där och öppet. Och jag tänker också då bara säga, vi ska ju också från kommunens sida försöka ha torghandel där i sommar, som också kanske lättar upp lite. Och att faktiskt öppnar upp ytan av torget och att det används.
Men handel av vad då?
Jag gissar typ frukt och grönt.
Ja, bra.
Inte droger.
Heinz. Nej, frukt och grönt eller sånt.
Men apropå handel, så är det väl liksom, jag tycker att det var verkligen så tydligt när Hemköp kom på plats. Att det liksom, där kändes det som att nu har vi någonting att verkligen jobba utifrån igen. Alltså så här, jag är ju väldigt glad för liksom den här utvecklingen. Och det var ju också lite när den här allaktivitetslokalen också kom på plats. Det var ju också en liten följetong med både översvämningar och jag vet inte vad. Så att den invigningen sköts ju också upp några gånger, men ja, att den lokalen nyttjas mer av socialtjänsten och andra förvaltningar, och att föreningar kan hyra in sig där. Jag vet att Naturskyddsföreningen hade en så här klädbytardag där i lördags på den internationella liksom hållbarhets, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta termen där.
Ja, men den lokalen används väldigt mycket och det är väldigt trevligt. Vi har ju också pensionärsförening som har kommit upp till oss och har lokal där. Så att det är en väldigt, väldigt trevlig stämning. Har ni inte varit där, så säger jag, åk dit. Och det finns också minigolfbana inne i området. Och
ja, men det gjorde ju också jättestor skillnad. Ja. Liksom, Tyresö bostäder tog ju verkligen det här. Ja, men det var ju ett uppdrag som kommunen framförallt. Liksom, vi ville ju rikta vägen framåt kring att nu behöver vi göra någonting stort. Men däremot så var det ju Tyresö bostäder som också då så axlade rollen att säga, det här är vårt bostadsområde, vi behöver göra mycket mer. Och då är det ju den här bangolfen, eller minigolfen, ja. Utegymmet, odlingslådorna som också är en del i att så här, ja, men folk ska ju vistas där, men de ska också ta hand om sin miljö.
Och är fritidsbanken kvar där också?
Absolut.
Såklart den är.
Ja.
Nej, men så att den är ju väl besökt. Nej, men jag tycker att det är otroligt häftigt att se hur man ändå har kraftsamlat från olika håll, från kommunen, civilsamhället och så vidare. Så att, jag tänker fältassistenterna som finns på plats och så, som är i området, och familjeutbildningar som sker i området och så vidare. Alltså att det händer saker, men också buskagen som har trimmats och belysningen där på innergården, och skalskyddet har ju ökat, och blipparna så att man tar sig in med sitt, ja, det, så att man, vem som helst inte kan ta sig in i portarna och så vidare.
För det är mycket av det här du säger, Aida, som är de förebyggande insatserna som behöver göras i olika områden. Vi skriker, eller många skriker, efter en polisstation i ett Tyresö, och det finns det säkert behov av i olika sammanhang. Men det måste ju ändå vara på sikt så att det vettiga och bästa är att man har en förebyggande arbete på många olika plan för att då hålla tillbaka brottslighet av olika slag, otryggheten av olika slag också. Och just det här med att man har folk i rörelse, att man har olika aktiviteter. Du börjar med att nämna en affär som har etablerat sig där uppe som skapar flöden och folk som kommer och går. Men också alla föreningsaktiviteter, att det är temporära eller permanenta aktiviteter. Och allt det här gör att folk är i rörelse och det syns. Och det är ju mycket bättre när civilsamhället kan vara närvarande ständigt och jämnt helst. För då har man ju en uppsikt, man engagerar folk i en positiv riktning. Istället för att det ska vara poliser och ordningsvakter hela tiden som ombesörjer tryggheten.
Och jag tror att det är, alla partier vill väl ha en polisstation i Tyresö. Men det är liksom, vi råder ju inte över den frågan. Och jag känner så här att vi kan inte gå ut och bara säga vi vill ha en polisstation här. Utan det vi behöver göra är att så här, vad är det vi kan liksom styra över, och vad är det vi kan bidra med till alltså vår del av kommunen.
Och då är just de här vardagsinsatserna ständigt och jämt att ändra karaktären på ett område. Det är det långsiktiga som fungerar.
Ja. Mm. Och där har kommunen rådighet också, för att de andra sakerna nämns som polisstation, ja, vi kan möjliggöra för det, möjligen peka ut platser där det skulle kunna finnas en polisstation och så. Men det är inte ett kommunalt beslut egentligen. Det gäller för övrigt för andra saker också som kanske folk uppfattar som väldigt kommunala, som vårdcentralen till exempel, haft en diskussion för några år sedan. Och kommunen startar inte och driver inte vårdcentralen, men vi kan möjliggöra platser för dem.
Exakt.
Och nu har väl kanske den frågan löst i Tyresö, så vi har ju ganska många vårdcentraler nu.
Sen måste jag säga att vi ändå pratar polis här, det var inte på den här punkten som vi tänkte göra det, men jag har ju förvånats över, jag ser mycket mer polisbilar och poliser runt om i Tyresö. Jag bor ju i strandområdet. Jag har vid flertal tillfällen nu på senare tid faktiskt sett att man har trafikkontroller. Sen vet jag inte om det är trafik man kontrollerar, men i Rotvik, Öring efter vägen där står man och stoppar och vinkar in bilar.
Jo, vi har ju sett i Farmastriksområdet har vi haft en väldigt hög polisnärvaro förstås efter den här tragiska händelsen på 824-ans buss då. Men det är väl mer så att säga en tillfällig närvaro kan man tänka sig. Men över tid så kan det ju vara så att polisnärvaron faktiskt har ökat något i Tyresö.
Jag upplever att det har varit så under en längre tid. Så att det blir ju viktigare om man inte har en polisstation, så behöver ju deras närvaro ändå kännas.
Just det, precis.
Tiden kanske går mot sitt slut idag, så jag får väl tacka er alla tre som har varit med i studion här, och också alla radiolyssnare som har orkat med oss i bortåt 35-40 minuter nu.
Tack så
mycket. På återhörande alla, så ses vi igen.
Tack så mycket.
Tackar.